Vi ska fortsätta i Efesierbrevet kapitel 4, och vi är i ett sammanhang med några verser. Förra gången så tittade vi på verserna 11-13, och nu ska vi se på verserna 4 och 13-14. Så det här är verser som går in i varandra. Det är egentligen talaren här om en och samma poäng, men det var möjlighet att dela upp det och tala lite mer detaljerat om vad Paulus talar om där. Jag läser hela Efesierbrevet 4 och 11-14, men predikan är genom verserna 13 och 14. Så från vers 11 alltså läser jag. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Amen. Det här är alltså texten, och förstås det större sammanhanget börjar i kapitel 4, vers 1, där Paulus nu går över till att uppmana församlingen. Han har talat till dem vad Gud har gjort för dem. Han har frälst dem och utvalt dem innan jordens grund blev lagd. Sonen har återlöst dem. Den helige ande har satt sitt sigill på dem, stämplat dem och tillämpat försoningsverket på dem. Gud har låtit dem höra evangeliet och bli frälsta, och Paulus tackar Gud för att de fortsätter att växa och ska fortsätta växa. Gud har verkat i dem och Gud fortsätter att verka i dem. Så här uppmuntrar Paulus församlingen till det fortsatta. Hans verk är vi skapade till goda gärningar för att vi ska fortsätta vandra i dem. Vi är frälsta av nåd genom tron. Vi är skapade till goda gärningar för att fortsätta vandra i dem. Så vad Gud har gjort och vad Gud fortsätter att göra, och det sker genom befallningar som de pånyttfödda hör och lyder och uppmuntras till av Paulus. Han vill att de ska bevara enheten i tron. De ska vandra värdigt sin kallelse. Vers 1, som de kallades till med ödmjukhet, vänlighet, uthållighet, stå ut med varandra. Det behövs att Guds folk arbetar hårt på att bevara enheten i tron, enheten med varandra, som man säger här i vers 3, att bevara andens enhet genom fridens band. Och detta sker genom Gud själv, genom Jesus själv, och det är Jesus som ger möjligheterna. Han ger gåvorna till församlingen för att de ska kunna göra detta. Och det såg vi förra gången. Jesus gav några till apostlar, några till profeter, några till evangelister och några till herdar och lärare. Och deras uppgift var att de skulle utrusta, de ska utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron. Så för att bevara andens enhet genom fridens band, så har Jesus själv gett de här gåvorna till församlingen. Apostlarna och profeterna, såg vi förra gången, Det var de som hade lagt grunden. Församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grund. De som skrev ner Bibeln som vi har i Bibeln. Deras ord som vi har i Bibeln. Gamla testamentets profeter. Nya testamentets apostlar. Det är grunden som är lagd. Det är inte så att vi fortsätter att ha apostlar och profeter på det sättet i församlingen, i dess rätta bemärkelse. Men sedan så har församlingen, där sätter han herdar och lärare och evangelister. Det är de som vi läser om i första Timoteus 3 och Titus 1. De församlingsledarna som vi översatt till, eller de äldste presbyterna, de äldste eller tillsyningsmännen som man fortfarande ser i församlingen. De följer vissa kvalifikationer, de undervisar församlingen, de leder församlingen och fortsätter att förvalta uppdraget. Där är alltså gåvor från Jesus Kristus till församlingen för att bevara enheten. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Vilket resulterar i att de blir så mogna, fyllda av en sådan stor mognad, att församlingen blir helt uppfylld av Kristus. Vilket leder också sedan till den här mogenheten, att de inte är barnsliga och inte förleds till villfarelse. Vi såg alltså förra gången Jesus gav de här gåvorna: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Det är inte de enda gåvorna som ges till församlingen för att de ska tjäna varandra och växa i varandra. Alla medlemmar i församlingen har en speciell gåva. Var och en har sin gåva, sin funktion i församlingen. Paulus lägger inte här fram en uttömmande lista på exakt alla gåvor som finns. Men han ger de här särskilda gåvorna, för det är de som särskilt utrustar de heliga. Det är inte så att de heller är bättre, att de är de stora ledarna som alla ska se upp till, som är mäktigare, som de andra ska tjäna och tillbe eller följa och lyda. Men de är till för att tjäna de andra. Det är de som tjänar i ordet för att också hjälpa de andra, för att utrusta de andra, de heliga, de andra kristna, till deras tjänst. Så i de här stycken så tänker vi alltså på Jesu gåvor. Hur han genom de här gåvorna han ger hjälper oss som församling till att hålla hans befallningar, till att helgas och till att bevara enheten i tron, andens enhet genom fridens band. Jesus ser till att det här sker genom gåvorna. Det är hans fortsatta verk. Frälsningen är från början till slut Guds verk. Och när det gäller helgelsen så är det ett samarbete där han verkar i oss för att hans goda vilja ska ske. Och vi uppmanas att arbeta med fruktan och bävan på våran frälsning. Inte att vi ska bli frälsta, men för att vi är frälsta. Vi står på frälsningen och ska arbeta med fruktan och bävan på den, på våran helgelse, samtidigt som han verkar i oss. Det är fortfarande hans verk. Det är fortfarande han som får all ära för allt. Vi kan ingenting utan honom. Och här ska de här gåvorna, ordets gåva, predikanterna, pastorerna, herdarna och lärarna och evangelisterna, deras gåva är att hjälpa de andra i deras gåvor. så att de utrustar de heliga till att göra deras tjänst. Och i förra predikan så försökte jag ta någon liknelse. Jag pratade om en, man tar in bilen till en bilverkstad, och bilverkstans uppgift är att reparera bilen eller laga bilen eller göra bilen bättre så den går bättre, så att den kan köra på vägen. Men jag missade en väldigt passande liknelse som just är med här i ordet utrusta. Det talar om att få en rustning. Det talar om krig. Man går till en väpnare eller till en smed eller till en någon som ger dig en rustning. En riddare som ska ut i krig behöver en rustning på sig. Paulus talar också i slutet av Efesierbrevet om Guds vapenrustning. Hjälmen, bröstharnesket, svärdet, skölden, pilarna. Rustningen som man behöver för att kunna kriga, för att gå ut i den andliga striden. Så herdarna och lärarnas och evangelisternas och profeternas och apostlarnas uppgift är att utrusta, ge de heliga deras rustning som en vapensmed eller som en väpnare. Deras uppgift är att se till att den här riddaren eller krigaren har sin rustning, så att han, sedan krigaren eller riddaren eller soldaten kan gå ut och kriga på ett tappert sätt, på ett bra sätt, och ha skyddet han behöver och ha vapnet han behöver för att göra sin uppgift, för att utföra sin tjänst. Så det är, detta är alltså ordets tjänares uppgift, att utrusta de heliga för att fullgöra sin tjänst. Det var en bättre liknelse. Och uppbygga, om vi talar om att bygga upp dem, bygga dem. Jesus ser alltså till att detta sker genom gåvorna han ger. Det är Jesus som bygger sin församling. Matteus 16:18. De ska bli uppbyggda då, så att de når fram till enheten i tron. Här, vers 13. Så att alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Här talas det, tror jag, om tron som ett lärosystem, alltså det man tror på. Som Bibeln använder det här ordet ibland om. Talar om till exempel i Judas 3, den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga. Det är den här kristna läran, Kristi lära, lärosystemen eller religionen, om man så vill, tron. Alltså det man tror på, trossystemet. Eller som i Galaterbrevet 1:23, att tron predikas eller evangeliseras ut. Romarbrevet 1:5, Paulus skrev att han och apostlarna ska föra folk till trons lydnad för hans namns skull. Och Apostlagärningarna 6:7 talar om en stor grupp präster som började lyda tron. Alltså inte bara att de började komma till tro och tro på, förtrösta på Jesus för sin frälsning, utan också att lyda och ta till sig hela lärosystemet, alltså läran, undervisningen Jesus gav. Inte bara diffust förtrösta på Jesus som person, men också ta till sig det han sa och lärde ut och tro det och lyda det, som han sa, med andra ord, det vi använder idag som religion, kan man säga, även om många inte tycker om det ordet. Eller också för att vara mer specifik, det är en person att tro på. Att man tror på en person, Jesus, och hans lära, Kristus själv. Det är endast en frälsande tro, därför är det en enhet i den här tron. Det är Kristus som är upphovet till den här tron och objektet för den här tron. Hela trossystemet, lärosystemet, kretsar kring Jesus Kristus. Och av Guds nåd. Det är en tro. Det är inte många olika troar. Troer. Det är en tro, inga andra. Det är en enhet i den här tron. Den här tron är en. Och det är den här enheten i tron som vi ska nå fram till. Det sker genom läran, genom undervisningen i ordet. När församlingen lär sig, får höra mer av ordet, Guds ord, vad läran är, och förstår dess enhet, att det är en sanning. Det finns bara en sanning, inte många olika sanningar, inte många olika saker som det är okej att tro på, utan församlingen ska nå fram till enhet i tron. Tro på samma sak. Tro på en och samma Jesus Kristus. Och det han undervisade om. Och alla tillsammans vara eniga i den här tron som de gemensamt tror på. Det är en tro som består av många olika saker. Och vidare, kunskap eller insikt om Guds son. Som sagt, den här tron kretsar kring en person, kretsar kring Guds egen son. Och kunskap om honom, eller snarare insikt, kännedom i honom, kunskap. Som Paulus skrivit tidigare till dem i brevet, att de skulle, han ber: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit märksam. Märk väl här, de ska få insikt och kunskapen om honom. En rätt kunskap om honom. Vilket hopp han har kallat det till, ska de förstå. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Det handlar om honom, kunskapen om Kristus, Guds son. Det är inte opersonliga saker. Det är inte diverse uppsättningar av läror som inte har någonting att göra med Jesus Kristus själv. Allt kretsar kring Jesus. Det handlar om Jesus. Alltihop. Varje liten detalj i läran handlar om Jesus Kristus. Det bygger på den enda grunden som är Kristus. Och igen säger han i 3:18-19, då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. tron här. Och så många gillar inte ordet religion, så många gillar inte ordet trosystem. Och man säger att det är inte en religion, det är en relation. Och det stämmer. Det stämmer att det handlar om en relation med Jesus. Det handlar om att känna honom. Det handlar om att ha kunskap om honom. Det handlar om att veta mer om honom. Lära sig mer om honom. Det handlar inte om allt vad vi förknippar religioner med idag, med alla kedjor och ringar och ritualer och ramsor och smycken och statyer och talismaner och vad man nu förknippar religion med, sånt som binder upp en människa i massa konstiga beteenden. Religionen, den kristna religionen, den enda sanna religionen, är relationen med Jesus Kristus. En djupt intim tro på Kristus, en andlig bekantskap med Kristus. Och när det är ordet kunskap eller insikt, kunskap om Jesus, ska vi veta att det handlar om att känna Jesus, alltså vara intimt bekant med honom, ha en intim relation med någon, som man säger på samma sak som man säger på engelska, I know someone, jag känner någon. Det är den typen av kunskap, att känna personen Jesus. Och hur gör man det? Hur lär man känna någon? Det gör man genom att veta mer om någon, lära sig mer om den personen. Och inte bara genom att fråga andra om personen. Man kan veta allt om en person utan att känna den personen. Jag kan fråga Fredrik, vem är Kyle? Och Fredrik kan berätta allting om Kyle för mig. Och det finns andra som också kan berätta. Men det betyder inte att jag känner Kyle om jag inte själv har pratat med honom. Jag har bara skett genom ombud. Så är det med kunskapen om Jesus. Handlar inte om att bara veta en massa fakta om personen Jesus eller om vad han lärde ut, utan också att själv vara intimt bekantad med honom. Att han känner mig och jag känner honom. Han har känt mig på förhand och jag känner honom. Jag vet att det farliga faktumet finns i slutet av domen, där det kommer fram många människor och säger: Herre, Herre, har vi inte gjort många kraftgärningar i ditt namn? Har vi inte profeterat i ditt namn? Gjort allt detta i ditt namn? Och så kommer Jesus att säga: Amen, amen, jag känner er inte. Han känner dem inte. De visste att han var Herre. De använde hans namn. De gjorde saker i hans namn. Men de kände inte honom och han kände inte dem. De hade inte en relation med varandra. Så tron, kunskapen, insikten om hans son är en intim relation, en andlig bekantskap, en nära relation med honom. Och de ska nå fram till en fulländad man, står det sedan. De ska nå till insikt om Guds son, till mognad, till en fulländad man, står det först. Vi ska veta att den här fulländade mannen som det står om, och det kan översättas olika av olika personer och tolkas olika, men den här fulländade mannen, den här perfekta mannen som vi ska nå fram till, det är Jesus Kristus själv. Det är han som är den fulländade mannen, den perfekta mannen som vi ska nå fram till. Det är honom vi ska ha insikt i och växa i kunskap om, få mer kunskap om och nå fram till den fulländade mannen Jesus. Men det ligger också i detta att vi själva ska nå fulländning. Det här är intimt förknippat med Jesus och att församlingen är hans kropp, Kristi kropp. Kristi kropp ska fulländas. Den mystiska kroppen, församlingen, ska fulländas och mogna och bli hans likhet. Vi ska bli lika honom. Vi ska växa till likhet med Guds son Jesus. Så vi ska också fulländas och mogna. Så det talar om mognad, till ett mått av mognad i Kristi fullhet, står det sedan. En del av likheten är förstås som församlingen ska nå, när den ska nå likhet med Kristus, formas till hans avbild. Det är att den är enhetlig, en enhet, att församlingen är enig. Så som Gud själv är enig, Gud är treenig. Det som Paulus talat om innan, han har talat om en ande och en kropp, en herre, en tro, ett dop, en Gud och fader som är allas fader. Så som Gud är en enhet, så ska församlingen också vara en enhet. Och så som Kristus själv är en enhet, han är en så kallad hypostatisk förening. Han är en person med mänsklig natur och gudomlig natur. 100% Gud, 100% människa, men inte två personer utan en person. Jesus är en förening i sig själv av två naturer, enhet. Så församlingen ska efterlikna Kristus och Gud genom att vara en enig. Gud är inte splittrad med sig själv. Jesus är inte splittrad. Han är en. Även om det finns ett flertal och församlingen är många lemmar i en kropp, så är det ändå en enda kropp, en enhet. Och en del av den är att nå fram till den fulländade mannen Kristus är, när församlingen når enhet i tron och når fram till den här delen av att vara lik Kristus i dess enhet. Till ett mått av, där i slutet av vers 13 står det bokstavligen, ett mått av Kristi fullhets vuxenhet, eller vad som översätts till mognad hos vissa. Här är också, ser man att det är Jesus Kristus själv som är måttet, som är målet, som är måttstocken, som är standarden som vi ska efterlikna. Måttstocken på vuxenhet, på mognad, är Jesus, hans karaktär, hur han var, vem han var, vem han är, förstås, hans karaktär. Det är till den här mognaden som församlingen måste nå. Nå fram till honom. Det är han som är fullkomnandet. Vuxenhet. Och sen börjar vers 14, så att ni inte längre är barnsliga eller som barn, lika barn. Ska ska bli vuxna, ni ska inte vara barnsliga församlingen. Ja, det står att vi är Guds barn, men det står inte att vi är barn, ska vara barnsliga för det. Vi är Guds barn, vilket är en ställning. Att vara någons barn betyder inte att man är 10 år för evigt. Jag är fortfarande ett barn till mina föräldrar. Jag är fortfarande mina föräldrars barn, även om jag är vuxen. Jag är inte barnslig. När jag kommer hem till mina föräldrar så börjar jag inte att suga på napp och börja gagga och bete mig barnsligt. Men jag är deras barn. Vi kristna är Guds barn. Det betyder inte att vi beter oss barnsligt i Guds närvaro eller i andras närvaro, eller att vi ska vara okunniga, omogna, bete oss barnsligt. Och som här, som det liknas med här, man dras hit och dit av och tror allting man hör som små lättlurade små barn. Det är inte det innebär att vara ett Guds barn. Att vi är Guds barn betyder att vi är adopterade in i hans familj och har förmånerna som det innebär att vara en del av hans familj. Vi är medarvingar med Kristus. Vi kommer ärva himlen tillsammans med Kristus. Vi har rättigheter, privilegier och förmåner som inte de som är utanför familjen har. Har ingenting med att vara barnslig att göra. Att vara dum att göra. Eller lättlurad att göra. Så här använder Paulus ordet barnslig med i dålig bemärkelse. Inte tänker han på Guds barn här. Adoptionen här. Utan barnslighet. Här. De ska inte vara barnsliga till förståndet. De ska inte vara naiva. Som en del säger, vi har varit naiva, så gör man vad som helst. Vad som helst är dumt, och sen när konsekvenserna kommer så säger man, vi har varit naiva. Så ska inte Guds folk vara. Det ska inte vara sådana som dricker den andliga mjölken för evigt. Vi ska gå till den fasta födan, bete oss som vuxna, växa mer och mer till Kristi avbild. Jesus Kristus var inte barnslig. Och det här är en illustration av hur kristna blir om de inte får undervisning, för Jesus ger de här ordets gåvor till församlingen, de som undervisar i ordet. Men om de inte får någon undervisning, om de inte får lära sig, får nå fram till mognaden och vuxenheten i Kristi mått, så blir de barnsliga, de blir utan undervisning. Och det illustreras som att de är barn. Barn som tror allt de hör och tänker inte kritiskt till någonting. Det används en bild här också i vers 14. De som likt skepp kastas och böljas, förs omkring med vinden, med vågorna. Tänk er ett litet skepp som är ute på stormigt vatten, som kastas hit och dit mellan vågor, mellan vindar och böljor i stormen. Skeppet har ingen egen riktning, det vet inte vart det är på väg. Det kanske försöker ta sig någonstans, men kan aldrig ta sig dit på grund av att det är så Stora vågor, så stark vind. Skeppet har ingen egen riktning. Ena stunden förs det hit. Inte för att det själv vill åka dit, utan för det kommer en stor våg och sköljer dit den. I andra stunden kommer en våg från ett annat håll, så skeppet förs åt ett annat håll igen. Det finns ingen riktning för det här skeppet. Det kommer ingenstans. Det är inte bestämt sig för att vara på väg någonstans. Det bara utelämnar sig själv åt vad det är, vad som händer med det, åt slumpen, åt vinden och vågorna. Det har ingen egen riktning. Det har inte heller samma riktning. Det finns ingen konsekvens åt vilket håll det går åt. Ena stunden åker det hit, andra stunden åker det dit. Det kommer aldrig i land någonstans. Har ingen egen riktning. Ingen konsekvens. Det finns ingen enhet i det. Det finns ingen enformighet i vart det är på väg. Eller enhet. Likriktning. Du åker ena stunden hit, andra stunden dit. Av vindkast i läran. Paulus talar inte om båtar förstås och skepp på havet. Han talar om läran, vinden som en villolära. Vindkast i läran. Villolära. Ordet villolära är en lära som för på villovägar. En lära som lurar iväg någon åt ett håll. Och det finns människor som är barnsliga som barn, för de tror vad som helst. Ena stunden hör de någon villolärare som säger det här till dem. Att de ska göra detta. Att de ska tro detta. Någonting. Och så följer de det, och så följer de efter det och tror det. Och de tänker inte kritiskt. Sen kanske de hittar någon annan lärare som talar till dem och säger någonting helt annat till dem. Och i deras barnslighet så förstår de inte att det går helt emot vad de hört tidigare från den andra läraren. Så de börjar följa det också. Deras liv blir ett virvar av förvirring. För de tror precis allt de hör. Allt som verkar andligt, allt som verkar storslaget, religiöst, andligt, karismatiskt, vad som helst. De kastas hit och dit av varje vindkast av allt de hör. De följer allt de hör. De har ingen speciell riktning de går till. Deras liv följer inte efter Kristus. Deras liv strävar inte efter Kristus. De har förts på villovägar. De går hit och dit. Når aldrig någonstans. De går förlorade. Till slut. Och det här är de här människorna i deras fingerfärdighet. Människors tärningsspel, står det bokstavligen. Det finns, eller som vi skulle tala om, fingerfärdighet, eller när vi tänker på de här gatupersonerna på gatorna, som står på gatorna och spelar med såna här koppar som de flyttar. De lägger en tärning eller någonting i en kopp, och så har de tre koppar, och så lägger de ner koppen och flyttar runt dem fort, och så ska man gissa vad koppen är. Och så kan man vinna pengar om man gissar rätt. Och förstås så är de här så skickliga och fingerfärdiga att de trollar bort den här tärningen. Så det finns ingen tärning någonstans i de här kopparna. Så de lurar byxorna av allihop. Det är ungefär det här ordet Paulus använder. Tärningsspel. Kunde också användas om kasinon på den tiden. Jag vet att kasinon är bra på att lura folk på pengar. De har kalkylerat oddsen, så att även om folk kan vinna pengar i kasinot så är det alltid huset som till slut drar in de flesta pengarna. De har programmerat sina enarmade banditer så att visserligen så kan några vinna jackpot, men det sker kontrollerat så att kasinot, huset, alltid vinner. De kan ha sina roulettespel och folk har sina system för att vinna på roulette, men deras spelledare eller vad de kallas, kasinopersonalen, är skickliga på att snurra roulettebordet. Det är en sån här, ett sånt här hjul som snurrar och man kastar ner en kula och det landar på någon siffra till slut. De här är så skickliga så de vet, de kan precis styra hur kulan ska landa så att inte allt för många vinner allt för mycket pengar. De vet hur de ska lura folk. Och det är liksom det här ordet Paulus använder. Människor i deras list, deras falskspel, deras tärningsspel. Deras fingerfärdighet. Och det här talar förstås om, inte om kasinon, om gambling först och främst, utan om lära, fingerfärdighet i lära. Det finns människor, det slår en när man läser, många läste i en tidning, en pingsttidning som säkert många känner till här från Finland. De hade ett nummer om kvinnliga pastorer. Får kvinnor vara pastorer? Och en broder här var vänlig att visa mig lite utklipp ur den tidningen. Och de intervjuade en exeget, en teolog, någon som ska ha studerat de här ämnena. Och det slog mig när jag läste den här mannens, för det var en man, den här mannens bortförklaringar, att vilken fingerfärdighet i läran, vilken fingerfärdighet han kan bortförklara textens tydliga ord med. Och det är förstås inte bara pingströrelsen, det finns så mycket liberalt, men det var precis som att läsa en liberal teolog skulle säga precis samma sak. Det känns som att de som studerat teologi idag vid universitet, de som studerat exegetik vid universiteten idag, har inte lärt sig egentligen den rena läran, den enkla läran, hur man helt enkelt får ut från Bibeln själv vad den säger till oss, vad den lär till oss. Utan snarare så har exegetik, motsägelsefullt nog, blivit den avancerade konsten att kunna bortförklara vad Bibeln tydligt säger med alla möjliga konstiga metoder och knep och tricks och fingerfärdighet och avleda uppmärksamhet. Precis det som trollkarlar, illusionister och spelmissbrukare använder sig av. Konsten att bortförklara Bibeln. Deras skurksträck, säger Paulusen bokstavligen. Panorgia, skurksträck hos vilsenhetens metod, kallar han det bokstavligen. Hur de vilseleder andra, hur de är duktiga, hur de är utbildade, hur de är fingerfärdiga, flinka med fingrarna, vet hur de ska göra, vet vilka metoder de ska använda för att vilseleda andra. Och inte bara det, utan han använder bokstavligen, säger han, det här är vilsenhetens metod, inte metoden att förvilla eller föra vilse, utan själva metoden är en vilsenhet i sig. De här personerna är själva vilsna och vilseleder andra. Det är som Jesus talar om, de är blinda ledare för blinda. Om en blind leder en blind, så faller båda i gropen. Det är vilsenhetens metod. Och poängen med detta är att kristna ska alltså undvika detta, och det sker genom att växa i mognad, till i manlig mognad, i andlig mognad, och inte längre bli vara som barn. Paulus fruktar här att listiga människor kommer in och bedrar församlingen. De är skickliga och fingerfärdiga med sina spel, med sina tärningar, med sina kortlekar, med sina magiska hattar och allt de kan använda sig för att föra människor till häpnad, få dem att häpna och tro vad som helst och lära ut falska läror med det och föra människor vilse, föra bort dem ifrån Jesus, föra bort dem ifrån sanningen. Om församlingen är omogen, så är den barnslig och lättlurad och tror allt, alla möjliga villoläror som kommer in. Om de inte vet sanningen och förstår sanningen och lär sig sanningen i förväg och kan sanningen. Om inte det var för att Herren Jesus gav apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare som utrustar de heliga till tjänst, som undervisar dem i ordet och lär dem, får dem att växa, lär dem i insikt om Guds son. Om det inte vore för att Jesus gav dessa gåvor till församlingen, så skulle de gå förlorade. Då skulle de gå vilse, följa alla villoläror. Herren Jesus använder sitt ord för att bevara sitt folk. Vi tror givetvis på att de som är frälsta kommer aldrig någonsin gå förlorade. Men det sker inte i ett vakuum. Det sker inte automatiskt. Det sker genom medel. Det sker genom ordet. Det sker genom att han fortsätter att verka i sitt folk och fortsätter ge dem ordet, ordets tjänare, som fortsätter att lära dem så att de vet vad som är rätt och förstår vad som är rätt. Allt annat vore hyperkalvinism. Om vi bara sa en gång frälst, alltid frälst. Du behöver inte läsa Bibeln något mer. Du behöver inte gå i kyrkan. Du behöver inte lära dig mer om Jesus eller om Bibeln. Du behöver inte ha församlingens gemenskap, för vi tror på kalvinism och en gång frälst, alltid frälst. Det spelar ingen roll vad du gör. Det vore hyperkalvinism om vi sa så. Det sker fortfarande genom att vi strävar, att vi kämpar, att han verkar i oss, att han har gett oss ordet, att vi fortsätter följa det. Det sker inte i ett vakuum. Och all den här läran handlar om att lära känna Jesus mer och mer och bli lik honom. Och allt kretsar kring Jesus. Allt kretsar kring honom. Att vara som honom. Att veta mer om honom och vad han gjorde. Och det kretsar ytterst djupast kring evangeliet. För det är där vi har sammanfattningen. Det är där vi har allt av vem han är, vad han gjorde, vad han gjorde för oss. Vad gjorde Jesus? Han dog i vårt ställe. Han dog för syndare. Vill du vara lik Jesus, så är sammanfattningen att du ska vara som honom. Och vi talar om att du ska älska varandra så som Jesus älskade er och gav sitt liv för församlingen. Männen ska älska sina hustrur som Kristus älskade församlingen och gav sitt liv för den. All Kristus likhet kretsar kring evangeliet. Att ha en uppoffrande kärlek. En kärlek som offrar sig själv för andra. Och församlingen förenas genom detta budskap. Det är det här budskapet som är det som församlingen måste vara enig kring. Och det är också det budskapet som förenar församlingen. Varför skulle vi annars vara här? Om det inte vore för att vi stod för samma evangelium. Och stod för att det är detta budskap som är det viktigaste av allt. Att Jesus dog och tog straffet i syndarens ställe. Tog bort Guds vrede över synden. När han dog på korset och utgöt sitt blod. Att han återuppstod. Och att alla som omvände sig och förtröstar på honom får förlåtelse och evigt liv. Det är det här budskapet som församlingen måste vara enig kring. Det finns inte utrymme för många olika åsikter i frågan om vad det betydde att Jesus dog. Det är det här budskapet vi måste vara eniga kring. Och det är också det här faktumet som vi förenas i. Det faktum att han dog för oss. Frälste oss. Det faktumet att det är sant. Och han har förenat oss i sig själv. I sin kropp. I församlingen. Församlingen blir frälst genom evangeliet. Och förkunnas, förenas med Kristus, Gud och församlingen genom evangeliet. De är ordets förkunnare, apostlar och profeter och herdar och lärare och evangelister. Det de förkunnar är evangeliet. Det är det här budskapet som skyddar församlingen och bevarar det i enheten. Församlingen skyddas genom att förstå först vad ett sant evangelium är. Sedan vet man när något är ett falskt evangelium. För man vet vad det sanna evangeliet är. Liknelsen används oftast av de som ska ta emot, de som arbetar på en bank. Som ska ta emot sedlar och sätta in dem på banken. De lär sig noga att se hur ser en sann sedel ut. Hur ser en sann eurosedel ut? Hur ser en sann dollarsedel ut? Vad har den för vattenmärke, vattenstämpel, silversnitt på sidan? Jag vet själv inte hur en eurosedel ser ut, för vi kör inte med kontanter längre, så jag har aldrig använt kontanter. Euros sen jag flyttade hit. Knappast, så fråga inte mig. Det är inte mitt jobb. Men om du jobbar på en bank, så måste du veta hur en sann, riktig, äkta sedel ser ut. För när du vet det, så vet du vilka som är förfalskningarna. Och kristna, när de har lärt sig den sanna läran, när de lär sig det sanna evangeliet, hur det sanna evangeliet ser ut, hur man håller det mot ljuset och ser att det stämmer, att det är sant, Då vet man också hur förfalskningar ser ut. Man behöver inte lära sig alla detaljer om alla villoläror som finns. Man behöver inte lära sig om sabellianism eller arianism eller exakt alla detaljer i vad Jehovas vittnen tror på. Man behöver inte studera noga Mormons bok. Man behöver inte läsa på mycket om Koranen. Man behöver inte ägna en massa tid åt att läsa på om villoläror och lära sig om villoläror. Man behöver bara veta vad den sanna och bibliska läran är och vad Bibeln lär ut och vad det sanna evangeliet är. Och då vet man att allt som avviker ifrån detta, det minsta, när man granskar det, är falskt, ett falskt budskap, ett falskt evangelium. Och då är man inte som ett barn som förs fram och tillbaka hejvilt av någon som säger att evangeliet handlar om att man ska få mycket pengar, eller evangeliet handlar om att vi ska bringa fred på jorden och social rättvisa, eller att man blir frälst genom att be 5 Ave Maria i rad och sedan bikta sig och be 18 paternoster och sedan ta nattvarden och betala avlatsbrev och allt sånt. Eller att man blir frälst genom att gå ut och kriga och slakta dem som inte följer samma religion som mig. Inget av det här står med i Bibeln. Har ingenting med evangeliet att göra. Det vet vi. Det förstår vi när vi förstår det sanna evangeliet. Vet man en sann dollarsedel, känner man igen förfalskningen. Vet man det sanna evangeliet, känner man igen vad som är ett falskt evangelium också. Och behöver inte studera allt i detalj. Och många idag har en fel uppfattning om det här som folkbibeln talar om, som säger, eller svenska bibelöversättningar har översatt det här ordet adoption till barnaskap. Och så leder det till att man tror att vi ska vara små barn. Och jag vilar i min faders armar. Och ligger som en bebis. Och behöver inte bry mig så mycket om att växa i tron, att lära mig saker och ting, komma närmare honom genom att studera ordet och vara med på gudstjänst och höra predikan. En anti-intellektualistisk syn på den kristna tron. Den här texten säger oss att alltså vi ska inte vara barnsliga utan växa i kunskapen om sonen och bli vuxna i kunskapen. Många är som barn och tror att de hör, ser inte sambanden och sammanhangen, ser inte motsägelserna i att den ena läraren de lyssnar på säger det ena, den andra läraren de lyssnar på säger det andra. De kastas hit och dit. Det är sällan man i moderna kyrkor utrustar de heliga med ordet. Istället så underhåller man jätterna med mänskliga metoder. Man tonar ner läran och öppnar upp för villoläran. De vill vara människor till lags istället för att behaga Gud. De far med smicker, roffar åt sig mycket under många förevändningar. De strävar efter att bli ärade av människor. De pratar inte om lagens krav för sina åhörare. Att de är onda syndare som har en sträng vredesdom att vänta sig. En evig plåga i helvetets eld. Om de inte omvänder sig och lägger sin förtröstan på Kristus som dog och återuppstod för att frälsa dem. De vill inte bli sedda som knäppa och förlora sin popularitet. Dessa hatar istället själarna i själva verket och vill bara få deras pengar. De struntar i var de hamnar för evigt. Själva får de även den lön de verkligen förtjänar i slutändan. Och man talar om att pastorer, de ska vara snälla, omtänksamma och trevliga och gemytliga och mysiga och få människor att känna sig behagade eller behagliga, väl tillags. Det är sant att människor ska ha förtroende för sin pastor och känna sig förtroliga med dem. Men pastorn ska inte bara vara en mysfarbror utan också ha en doktrinär omtanke. Han ska ha omtanke och bekymra sig för själarna i församlingen och vad de tror på, den doktrinära omtanken som jag tror tyvärr försummas av många också, även inom våra kretsar kanske. Man säger att lärande splittrar. Vi vill inte skapa splittring genom att tala för mycket om Guds suveränitet i frälsningen, om nådens läror. En arminian kan ju känna sig obekväm om vi håller på och pratar om vad vi tror på hela tiden. Och det splittrar tydligen församlingen. Nej, sanningen är den att det är människor och deras läror, deras falska läror som splittrar församlingen. Som splittrar i allmänhet och leder människor vilse hit och dit. Den ena tror detta, den andra tror detta, för den sa det. Och det finns ingen i mitten, ingen pastor i vissa sammanhang som står fast och lägger ner grunden för vad är läran som vi ska tro på. Man missar också att förstå vad sann lära är. Sann lära är kunskapen om Guds son. Kan du säga att Guds son splittrar församlingen? Jo, Jesus sa, jag kom inte för att skapa fred utan för att skapa splittring. Splittra de otroende från de troende. Avskilja de troende från världen, men förena dem i församlingen. Den sanna läran splittrar inte församlingen, den bygger upp församlingen. Den leder församlingen till enhet. Den leder församlingen till att lära känna honom, Jesus, som person. Till att veta mer om honom. Vad han gjorde, vad han lärde. Ordets lärare ska undervisa om läran, om Kristus och inte människors läror. Och de som klagar på sann teologi, att det undervisas, deras motiv är att de vill ha fritt spelrum att köra sina egna läror med sitt eget tärningsspel. Du utrustas och uppbyggs i slutändan av Kristus, i Kristus. Det är kunskapen om honom, insikten i honom, tron på honom, den andliga föreningen med honom förtrösta och vila i honom. Jesus är inte bara ingångsporten som man går in genom och sen när man är inne så går man iväg till vidare saker. Man går inte från Jesus och sedan vidare till större insikter om universum eller om vad man nu vill tala om. Man går inte från honom, utan allt handlar om honom och att lära sig mer om honom, ha mer av honom, komma närmare honom, förstå mer av honom, bli mer lik honom. Han är målet, han är källan till allt. Vill endast ha honom och inget annat. Sökare, religiösa sökare ser vi som kastas fram och tillbaka genom mellan massa olika religioner eller till och med olika kyrkor. Man besöker den ena kyrkan ena söndagen, nästa söndag går man till andra kyrkan, kyrkoklubben eller byggnaden. De visar upp ett omoget beteende. De har inte nått fullvuxenheten om de än känner Kristus. Den enda enheten och mognaden finner du i Kristus och i hans fullbordade verk på korset. Att omvända sig, om du omvänder dig och förtröstar på honom sant, så kommer du att finna sanningen som är Jesus själv. Och till sist inte längre vara som ett barn, utan fullvuxen och mogen. Och gå närmare till honom. Så det har vi sett på här. Kristi gåvor till församlingen. Han använder ordets tjänare för att utrusta de heliga och bevara dem i ordet, i enheten, bevara dem till det de ska göra. Vi ser här i vad Paulus skriver, en uppsättning kan man säga, befallningar. Men inte bara så tråkigt att det är en lista med regler att följa. Det är saker som kretsar kring Jesus Kristus och uppmaningar till oss att komma till Kristus. Även om vi redan har kommit till honom och blivit frälsta, ska vi nå fram till honom närmare och närmare och lära oss mer om honom. Låt oss avsluta med en bön. Gud, vi är tacksamma för ditt ord. Vi tackar dig för sanningen, sanningen i ditt ord. Vi tackar dig för att du har inte lämnat oss vind för våg. Du har inte frälst oss en gång och sedan är vi lämnade till vårt eget öde. Att kastas hit och dit vind för våg som är vilsna skepp som driver runt ute på havet. Utan du fortsätter. Du har inte nöjt dig med att bara förlåta våra synder och ge oss evigt liv, utan fortsätter ge oss nåd och gåvor i församlingen till att tjäna varandra med, och särskilt ordets tjänare som tjänar oss, så att vi når fram och växer i insikten om din son, om Jesus Kristus, med syftet att vi ska nå fram till manlig mognad, andlig mognad och insikt och bli lika honom och inte föras vilse av vindkast i läran. Vi tackar dig för det och ber dig hålla oss tacksamma för det och påminna oss som du gjort här genom ditt ord. Vi ber detta för ditt namns skull, i Jesu namn. Amen.